Hej allesammans, hjärtligt välkomna. Jag heter John Olsson och jag är nästan oförberedd. Och med mig i podden idag har jag...
En annan John, det var John Landenfelt här.
Ja, du, och du är artist också.
Jag är artist, jag är ja. Rapper under namnet Shazam. Mm. Men även under namnet Jompa. Jag gör barnmusik.
Ja, exakt.
Och har massa olika grupper och massa olika konstellationer och kreativt utövande.
Ja, det är verkligen. Nej, men för att det var ju så jag hörde talas om dig för första gången. Alltså det är ett par år sedan. Jag vet inte, ett par år. Det måste vara ganska länge sedan. Det var när du höll på med battle rap.
Ja, det var som populärast. Det var ju typ 10 år sedan nästan. Ah. Som liksom vi hade den base mentality-hypen så på internet.
Men innan the base mentality, som man då kan säga, det var ju, då var det mer att det var förskrivet. Och så att då hade man battle mot någon och då var det, då hade ni liksom förberett rader och så. Men innan det såg jag dig, kanske inte live då. Jo, kanske. Jag minns inte. Men då körde du ju alltså freestyle-battle.
Exakt. Som... Ja, men det var ju det. Alltså, det är väl det som har varit den började sättet som folk började battla på allmänt. Mm. Och sen efter 8 Mile-filmen kom så var det ju så att alla klubbägare skulle göra freestyle-battles. Liksom. Så då verkligen började det ju komma igång. Men sen, det är svårt att göra det. För alltså, jag är väl ändå rätt duktig på det, så då blir det underhållande. Men för gemene man är rätt dåliga på att freestyla. Mm. Så det är därför när vi liksom anammade det här amerikanska kanadensiska konceptet om att man fick förbereda sig och det behövde vara kapella, man behövde inte anpassa sig efter bit och så här, så blev det ju mycket enklare. Folk, det är svårare egentligen, för det blir mer som stand-up att man står helt själv. Ja. Men det blir enklare att göra det underhållande. Men det var därför det funkade.
Men var det amerikanskt och kanadensiskt?
Ja, jag tror det började i Kanada just den här när de körde utan beats och att man fick förbereda sig. Men det blev ju jättestort i USA och är fortfarande helt gigantiskt där liksom. Ja.
Men hur blev du intresserad av den första stilen, liksom freestyle-stilen?
Alltså jag vill alltid, så länge jag har skrivit rap, så har jag alltid skrivit liksom så här humoristisk, kaxig rap. Jag har alltid liksom utgått från det, jag är bättre än dig-tänket, även när jag kanske har skrivit en låt. Liksom. Ja. Så därför när jag väl började se de första så här freestyle-klippen, jag såg glömma sig Scribble Jam-grejer på nätet, liksom, så vill jag verkligen säga, det här är ju sjukt up my alley, liksom. Och sen när jag provade att göra det några gånger, så man... Ja, men jag var liksom 17 år när jag lyckades besegra Organism 12.
Ja, men det där kommer jag ihåg, för det var ju en av mina favoritrappare.
Ja, men han var ju liksom the shit då. Jag var kanske 17 år och bara lyckades, du vet, så här, underdog-effekta honom. Och då är det ju då självklart blir man ju väldigt taggad på det också. För då blev det ju direkt samma shit, det här är ju min grej.
Ja, du kan det här liksom.
Ja, men visst.
Och då kallades du beväpnad tjockis.
Då var jag beväpnad tjockis.
Ja, på den tiden.
Ja, visst.
Men för jag kommer inte ihåg det, att du var stor då eller något sånt där.
Alltså jag var 17, alltså knubbig.
Det var
liksom
det. Sådär.
Sen blev jag nästan, jag tror att det nästan blev som en självuppfyllande profetia. För jag kommer ihåg att jag började skriva, det fanns ju ett internetforum som heter wo.nu. Hiphop började vara med och skrev och grej. Och då kommer jag att jag hade ett namn där, och sen när jag skulle börja liksom släppa musik, så kände jag så här. Från att bara skriva texter. Så var jag liksom såhär, du vet, såhär osäker, du vet, tonåring. Och kände bara liksom såhär, men gud, de måste veta att jag är tjock innan de ser mig. För annars är det allt de kommer tänka. Du vet, om jag ska heta såhär MC Stencool och så bara kommer en tjock kille, kommer alla bara, men han är ju tjock.
Han är inte
så därför tänkte jag bara, men jag bara är beväpnad tjockis, liksom. För att på något sätt dra av. Men det handlade ju mer om mina egna osäkerheter säkert, tror jag.
Jo, men...
Men jag kan fortfarande ångra att jag inte hade kvar det namnet.
Är det så?
För att beväpnad tjockis versus Sebbe Stacks hade ju varit dubbelt så många views som Shazam.
Du tror det? att det säger
för
någonting?
Det, namnet i sig, det var ju därför det funkade i början. Det var ju bara för att det var ju så här, begynnelsen av internet typ. Nej, men folk sökte på tjockis för att de ville se tjockisar gamla och gilla sig.
Jaha, och det hjälpte.
Och då kom min första beväpnad tjockislåt, blev ju viral för att folk sökte på tjockis.
Nej, liksom. Var det så?
Det är min teori.
Det är en teori.
Sen att jag är the world's best också liksom.
men det där kommer jag ihåg just att men och sen så såg jag det just i det här andra formatet då, där man förskrev och inte var improviserat och sådär. Och jag tror att jag sa till dig nu här om för någon vecka sedan, skrev till dig för att du hade gjort ett nytt battle, för att du hade inte battle scenen med just det här förskrivna formatet har varit död rätt länge.
Ja, det var liksom. Det. Vi gjort lite för mycket på kort tid, tror jag, så att det blev lite inflation.
Ja, och sen var det liksom, sen försvann det från Sverige att man ens gjorde battles på det sättet. Men nu så var det bara någon månad sedan, eller vad blir det?
Det var strax innan nyår där.
Ja, och då var du och gjorde ett battle igen, första gången på väl länge.
Ja, det var så 7 år liksom som första, och det var verkligen första, du vet, det var ju såhär officiellt battle, jag tänkte nu, jag förberedde mig så jättemycket. Ja. Och tokladdad liksom. Jo. Och det gick ju bra.
Jo, och, den, ja, men jag såg den här videon och den killen kanske inte var lika erfaren eller man säger så.
Nej, jag hade nog inte riktigt. Jag tror att de gjorde det mer som en rolig grej för att de ville se mig battla. Medan jag egentligen inte tänkte ut att det skulle vara en liksom en jämn eller underhållande fight. Så jag menar, min första rond var 8 minuter och hans första rond var 1 minut.
Men
alltså
är
bara en sån grej, det blir liksom hur duktig han än är på ren mängd.
Ja,
så har
ångvänt.
Han ingen chans liksom. Blir, ja, men exakt, det blir ju det. Så att, men det var kul.
Ja, men den, men nej, men och då skrev jag till dig på något sätt att jag tycker att du har så mycket ljusare energi i det du gör nu för tiden, för att jag kommer ihåg för dig flera år sedan alltså att, och då var det kanske jag tyckte att du hade lite så här mörk energi när du gick in på scen, att då kanske inte det var liksom det jag föredrog på den tiden.
Jag fattar, för att
det kändes som att det här är så manligt och alltså att det var inte lika humoristiskt och glädjande på den, utan det kändes mer på allvar liksom,
att det var nog mer på allvar också för att man var yngre på så sätt. Och sen tror jag att sen dess så har jag också börjat med stand-up och kört det rätt mycket, så jag tror att det hjälper den komiska tajmingen och liksom att det som jag förut så var jag som att jag var en rappare som försökte dra roliga rader. Men alltså nu så kan jag verkligen, men det här är faktiskt, det här är ju genuint roligt. På ett annat sätt än att jag försöker få till roliga saker typ på det sättet.
Men exakt, och det var det som jag tyckte var så härligt, och att du känner som att du var dig själv på ett annat sätt och bara slappnade av.
Men det kan ju också vara för att du ändå har lärt känna mig.
Det kan vara så också.
Alltså, det är ju så, för jag tror inte att jag vet inte, jag vet inte om jag upplevde att det är så mörk.
Jag vet inte, mörk är det skit. Men det var just det här, tror jag, att det var så på allvar och att du gick in i någon roll och nu ska jag bara...
Jo, men jag skulle ju vara så aggressiv. Men
det var aggressivt på ett sätt.
Det var för att så många av battle-rapparna då körde lite mer humoristiskt och nästan, alltså typ som Mr. Cool och de här liksom, att det var nästan åt stand-up-hållet redan då liksom. Och då var det ju på något sätt att vi såhär... Alltså det är så töntigt. Vi är så här riktiga rappare.
Ja, men det var det.
Skulle rappa på riktigt. Ja. Och ja, då blev det ju säkert rätt töntigt på kuppen. Absolut.
Jo, men det var det jag upplevde. Att det var som att nu är det här hårda riktiga rapparna. Och att den mörka energin. Det var det jag menar. Att det var liksom inte riktigt på... Det kändes så mycket på allvar då.
Alltså men då är det nog en bra sak, tror jag.
Ja.
Liksom. Men jag hoppas att det blir fler battles. För att det var väldigt roligt att göra igen.
Ja, nej, jag tyckte den var svinbra. För att det var just det att jag hittat en sån jävla skön balans. Ja, jag tyckte det var skitkul, verkligen. Men jag har ju lärt känna dig lite nu i och med att du började med stand-up. Är det 3-4 år sedan eller vad är det? Sånt där?
Alltså, jag började under pandemin. Jag har känt Janne Westerlund då, Stockholm Comedy Club, länge. Så att jag brukade uppträda på hans klubb. Men då bara rappa och freestyla.
Ja,
och aldrig, liksom, aldrig försöka dra själv.
Nej.
Men så under pandemin så var ju han och typ Big Ben, och var bara några av de enda ställena som uttaget körde live. Så då bara tänkte jag, men då får jag väl ge mig på det. Hos Janne kunde jag gå och rappa, men Big Ben kunde jag inte bara gå och rappa.
Nej.
Så då var jag tvungen att liksom försöka komma på några grejer. Typ.
Ja,
men och nu tycker jag att det är väldigt roligt att hålla på med det också.
Men vad var det som fick dig att vilja, alltså, nu vill jag köra stand-up också? Liksom?
Jag tror att jag gillar att stå på scen väldigt mycket, och jag gillar att skriva och tänka ut kreativa idéer liksom, och vad man kan göra med det här är ju enormt mycket egentligen. Ja. Och då jag tror att stand-up var en grej som, det var givet att det skulle bli så. Det är nästan konstigt att jag inte föll in i det tidigare.
Ja.
För det är liksom som att jag förklarar innan att jag har liksom olika artistnamn som gör olika saker för olika publik, men det är samma talang. Jag är duktig på att skriva, jag är duktig på idéer, alltså du vet, och det är ju det som med det kan man göra vad som helst, och stand-up är ju uppenbarligen en av de grejerna.
Ja, men om man bara snabbt hoppar tillbaka till rappen, för där är det ju olika genres du har då verkat i. Man tänker att det är både freestyle och battle och men vanlig rap, lite skrytrap kan man säga, lite om självbiografiskt berättande rap. Och sen har du barngenren, den har ju inte alla.
Alltså,
du är ganska bred ändå inom rappen med olika genres.
Jag tror att det har varit både positivt och negativt. Jag tror att det finns liksom, som sagt, att kanske för unga fans och så här, de vill ju ha någon som de idoliserar och tycker är häftig liksom. Men alltså, en kille som en dag står och skriker om mord ena dagen och sen andra dagen berättar liksom en fabel om en mask. Så kanske man liksom tar bort lite av det coola i det. Men jag tycker att det är väldigt roligt att man kan göra så olika grejer. Jag kan ju i princip en sak.
Ja.
Men nu kan jag liksom, jag kan sprida ut, jag är uppträtt liksom på barnfestivaler och fått den upplevelsen samtidigt som liksom, tre på natten på en klubb och stått och battle. Alltså man får alla olika upplevelser av vad kulturutövarliv är.
Jo, men
liksom.
Jag tycker jag respekterar dig fan mer för att du gör den här barnmusiken. Alltså att du...
Jo, men du är äldre.
Ja, det kanske är det. Det kanske är det.
Det tror jag.
Det tror
jag.
Ja.
Eller jag tror inte att de inte respekterar mig för det. Det är bara att det, jag tror att det är liksom... Alltså Shazams coolhet kanske försvann lite.
Ja, men alltså...
Men, liksom, men jag menar...
Jo, men
jag vet inte om den var så himla jo, men, bestående ändå.
Nej, men det är ju coolt att få betalt för att man gör en kreativ så skapande grej. Och det, då kan du få betalt för det också.
Liksom. Ja, jag du, visst. Är det så här, alltså, jag har massa turnéer med barnmusik. Släpp 4 barnalbum, 2 barnböcker och har liksom nya vignetten till Kamratposten TV-programmet.
Ja,
liksom, ja. Så att det är ju så här, det går ju bra på så sätt också.
Jo, och det är ju så här, men kan du ibland känna att du inte liksom nämner det för vissa för att hålla kvar den här...
Nej, inte. Men det är väl också en sån här grej. Fan, jag är ju fan 38 år gammal nu liksom. Jag har slutat försöka vara häftig. Jag tycker att det, som sagt, det jag har gjort och mitt både CV och inställning till det är rätt häftigt i sig.
Ja.
Så att jag tycker liksom inte, jag tror inte jag försöker... Liksom varken förhöja eller gömma undan någonting.
Nej, jag tyckte faktiskt så. För jag tror att du och jag skulle åka... Vi åkte ju till Luleå och så skulle vi ju gigga där.
Ja, på vi skulle stand-up. Yes. Det var episka tider.
Ja, det var ju väldigt roligt när vi gjorde det. Det här var väl i november eller sånt där. Och då, men då var det liksom... Då var vi på flygplatsen och sådär. Och då var det flera gånger som folk stoppade. Ja, är det Shazam? Så här, alltså, de sa så här. Och då kom jag ihåg att det var... Men då tror jag att du till och med sa till någon random, någon som såg lite tuff ut yngre, att du, ja men vad gör du? Va? Så jag tror att du sa, och lite barnmusik att du skämdes inte över det.
Nej, det är
ju helt rätt
och inställning. Och det kan vara en bra grej också för liksom, för att, speciellt liksom med balansen, att kanske för unga liksom att de ser det som en sån negativ grej och med hur hiphop ser ut nu och liksom att det är så väldigt, det är så hårt och det är så gangsta och allt där. Så kan det nog finnas, alltså en väldigt positiv grej att den personen de har växt upp med som de ser som så, men han är på något sätt en mobbaren.
Ah.
Liksom för att jag battlar så mycket. Att jag gör en sån grej, att det blir verkligen så här som jag tycker att man ska se på hiphop kanske. Att du får vad jag rappar om vapen och gör pistolljud och alltså beskriver hemskheter och sådär. Men jag kan också göra exakta motsatsen för att jag är en författare och en vokalist liksom. Inte en gangster eller en liksom en babblare.
Babblare.
Alltså som babblarna, inte babblare. Babblare är jag ju.
Eller liksom. Mumble rap. Ja, men för då åkte vi dit. Men då var det ju... Ja, och då frågade du mig om jag... För du brukar ju ha på scen. När du kör stand-up, du har ju en kombination där. Där du har just att du freestylar, du får ord från publiken.
Exakt.
Du sätter på beat, improviserar liksom, med de här orden, får in roliga...
Exakt, kallar det freestyle comedy som ska vara en blandning då mellan...
Ja, liksom. Exakt. Så du gör ju det, sen blir det lite stand-up, sen kör du någon låt som är bara en rap-låt. Det kanske någon personligt mot alltså om dig själv eller någon skryt-rap eller alltså sånt där. Och sen kör du lite så här utmaningar på scen också med olika... Och det var det du frågade mig, för du brukar ju ha en rappare på scen när vi ska... När du rappar, och då skulle... Hade du inte med det? Och då frågade
jag
på flygplatsen, bara, du vill inte köra då? Liksom. Och jag, det är utanför min comfort zone alla gånger. Liksom. Så jag bara, jo, men vi kör.
Nej, men det var så kul. Du verkar lite nervös, men också lite peppad, tycker jag.
Ja.
Liksom. Men sen visade det sig att det var ju också ett perfekt tillfälle att göra det.
Jo.
För att det var en rätt prestigelös klubb, kan vi väl säga.
Och jag hade ju aldrig gjort det innan, det var det som hela grejen.
Visst, och då blev det ju nästan roligt. Alltså det blir nästan roligare än om jag säger så här, men nu ska jag ta upp min rap-polare och vi ska göra det här. Bara, men nu såg här komikern innan som uppenbarligen inte är rappare. Nu tar vi upp honom.
Ja, exakt.
Vilket blir mer underhållning.
Ja,
plus att du var duktig, du rimmade. Alltså det var inget...
Du tyckte det var okej.
Ja, det var inget konstigt alls.
Ja, men det blev ju lite jubel då för att man är underdog deluxe då. Liksom, för att jag har aldrig gjort det. De har aldrig gjort det, och du fattar att du skulle säga det, och så bara kom man upp där och så gjorde man den här lilla utmaningen och rimmade och sen så här, och sen så blev det ju succé på det sättet för att det blev så här,
bara och det blev så perfekt avrundning kväll för att vi båda hade varit uppe och kört och så liksom avslutar vi tillsammans.
Ja, alltså det var...
Men det blev början på en väldigt rolig kväll sen
ja,
också.
Ja, så gick vi ut och hade riktigt roligt. Yeah. Alltså det var härliga tider.
Det var ju det när jag lyckades. Det kan vara som en funny story. Det är, du vet, många stand-up-komiker spelar in sina sets på mobilen. Så jag satte på inspelning. Och sen glömde jag den efter. Och vi var ute och festade. Och jag träffade en tjej. Och du vet, massa grejer. Som nu, jag har alltid inspelat flera, på min telefon.
Det var ju flera timmar.
Det är typ olagligt att gå runt och bara smygspela in på. Men jag visste inte om det.
Nej, då är det olagligt. Vet du, att om du visste om det, då är det inte olagligt. För att det, om en person vet om att du spelar in, då, men annars är det buggning. Så att det är lagligt.
Jag har faktiskt berättat för tjej att jag har liksom en inspelning. Så det är lugnt.
Men
jag har ju också ditt fyllesnackande dagen. Jag har allt. Men det mesta ljudet är... För att den låg i min ficka.
Det är liksom där man alltså någon gång liksom har någon så här någon roastkväll eller någonting. Och då är det då du plockar fram det där.
Ja, jag har sett den mot micken.
Någon så här tramsgrejer man håller på med. Ja, men det var fan kul. Men tillbaka till det här med att du började med stand-up. Att du kände att du hade liksom, ja men du ville utveckla idéer och sen. Men då var det mycket hos Janne Westerlund på Stockholm Comedy Club.
Jo, det var ju såhär, han har ju den där utbildningen som han kör då. Som är folkhögskoleutbildning.
Alltså humorprogrammet.
Humorprogrammet, exakt. Och jag har liksom inte gått där sådär alls. Men de hade då precis när corona var. Mm. Och det var väl därför han fortsatte köra också, för de här eleverna skull. Så de hade typ att de körde varje vecka på Patricia.
Ja, båten. Där var jag och körde två gånger.
Exakt. Och det var ju liksom, det var typ 15 pers i publiken. Alltså det var ju liksom. Men han sa, men du, kom och kör med dem, för de är alla nybörjare liksom ändå. Och då körde jag ju där flera gånger och tyckte att, och fick blodad tand. Liksom.
Yeah.
Och nu tycker jag att det är grymt kul. Så nu ska vi börja en ny klubb här nu på Bara Sällskap varje torsdag och lördag.
Mm. Ja, men det,
med
det,
Stockholm Comedy Club. Och jag kommer vara med nästan varje gång.
Ja, det heter det Bara Ställe heter det, va?
Bara Ställe.
Ja, precis. Vid Medis i Stockholm. Mm. Ja,
men och jag, det var kul också.
Är du med varje gång? Eller vad sa du?
Nej, de, om jag inte har andra grejer. Ja. Men just för att jag gör improvisationsgrejen så kan jag ju vara med oftare kanske än vad vissa av komikerna var.
Om det är samma material och så.
Ja, men det roliga var också att häromdagen, eller i lördags nu, så det är måndag idag, i lördags så spelade jag på en privatfest.
Okay.
Och du vet, skulle jag stand up på freestyle. Och jag hade sån ångest innan, för att det var ju som, alltså det skulle vara en lägenhet.
Nej.
7 pers.
Herregud.
Som sitter i en soffa.
Fan vad coolt.
Och jag ska liksom stå. Och du vet, jag kommer in, jag har ingen aning om förväntan. Jag bara står ute i så här hallen och bara hör att de typ applåderar. Och jag ska ta liksom ett steg ut i vardagsrummet. Nej. Och bara börja köra.
Men utan mic eller?
Ja, utan mic. Jag hade bara en liten bluetooth-högtalare till beatsen liksom.
Ja.
Men det var grymt.
Det var det.
Oh. Ja, för att de var superpositiva. Och jag tror att de fattade också att vi alla måste, det här blir bara roligt nu om vi alla verkligen är med.
Peppar.
Så då gjorde att det blev, alltså du vet, det är nästan så här att, du vet, att alla ställen man vill ha skämt så, eller vill ha skratt, du vet, så bara bam, bam. Plus att då provade jag några helt nya sådana freestyle games.
Jaha!
Bara för att nu så kommer jag inte ta upp så mycket gäster som jag gjort innan. Och många av grejerna är baserat på två personer, så jag behöver komma på nya. Som jag ser väldigt mycket fram emot att göra.
Men
nu
kan
på
du berätta någon
ja, game, jag tänker, för då kan jag hypa liksom, så ni ser till att komma till Bara Ställe då.
Ja.
Jag har en ny grej där jag säger till, om jag behöver tre volunteers liksom. Och så bara säger de, säger så här, okej, ja men så någon räcker upp handen, så bara, men du är nummer ett.
Ja.
Ja, och så bara, nu du, ja, du är nummer två och du är nummer tre, säger. Så vet ju inte vad det är än. Och så gör jag fuck, marry, kill.
Jaha.
Så att jag har ett bit som är klippt i tre olika delar. En som är ett sexy, en som är väldigt kärleksfull och en som är väldigt modisk.
Oj.
Och så i den ordningen de har ställt upp. Så den ena får massa, du vet, och bara håller jag på att snacka sex med dem. Och sen den andra försöker jag gifta mig med.
Ja.
Och den tredje bara totalt slaktar jag. Och då kan jag använda det de har på sig, det de gör. Alltså att det blir så perfekt.
Och det sista liksom blir nästan när den som du vill döda, då är det ju liksom nästan battle-grej.
Då blir det som battle-rap, och då får folk se mig göra den grejen. Och det roliga är att jag har ju klippt det så här, du vet, så att jag är första delen och så andra delen. Och sen är det som en liten paus, och så bara kommer det så här, du vet. mörkt piano så här, dunk, dunk. Och då jag bara vände mig mot honom och bara fäste blicken du vet, och alla då bara
men säger du innan det här är fuck, marry, kill?
Ja, men efter de har liksom gått med på att vara med.
Ja, då säger du men vad spännande.
Jag har bara provat det en gång, men det var väldigt roligt.
Kommer du på de här grejerna själv eller liksom?
Ja, det var bara alltså, jag bara såg alltså det var bara, jag bara såg något på de bara nämnde fuck, marry, kill på något sätt. Så tänkte jag, det är en sjuk grej.
Ja, och så delade upp det. Ja, men det är svårt.
För just att hitta grejer man kan göra själv. Och det svåra är att, du vet, jag har gjort sådana här du vet, alltså som man, du vet, som annars har gjort battles eller att man ska ragga, två rappare ska ragga på samma person.
Men det var ju den vi gjorde.
Ja, men exakt. Ja. Men det är svårt att göra själv. Mm. Men så jag försöker hitta fler saker som jag kan göra själv och blir bra.
Liksom. Så du slipper vara beroende av någon annan på scen?
Ja, men visst är det så.
Du blir lite...
Liksom. Ja. Och så här, det är också så här, på stand-up-klubb och bara, det finns vissa gånger där hos Janne har haft typ så här, tre gäster upp, du vet, i olika omgångar. Du vet, det blir lite drygt nästan också.
Ja, men det
men låter... tror han att han är liksom...
Ja, men jag fattar. Ja, nej, men då kan jag, men vad kul. Då
men så det är verkligen det, och jag har fler nya grejer och nya skämt, så att jag verkligen det kommer jag ser så vi börjar nu på torsdag och jag ser himla mycket fram emot det.
Ja, men vad kul. Jag kommer ju besöka där i alla fall. Ja, men har något längre spot två gånger inbokat, men sen lär jag ju droppa in och köra lite såna här små och bara testa grejer också, men så det ska bli jävligt kul att se hur nya stället kommer vara.
Ja, men verkligen, det är så snygg lokal också och det är också så här bra liksom komiker i hörna man kan sitta och jag tror på, och de är eftersom bara så är ju ändå en koncern liksom av flera olika ställen och jag har ändå varit hängt på några av de ställen förut och de liksom gör reklam på alla ställena nu, alltså det blir ju en annan spridning än vad vi har haft innan då liksom.
Ja, men vad kul. Ja, jag ser verkligen fram emot det. Ja, men det är roligt när det kommer nya klubbar och om det får nya lokaler, så det är alltid kul att jobba med Janne och alltså,
jo,
så
men Janne är alltid Janne är alltid seriös, tar det på allvar och liksom ingen dålig mode. Nej. Alltså nu tycker jag inte att det är särskilt många inom Sandermar som är så dålig mode, men han har alltid varit så himla inbjudande och välkomnande tycker jag.
Jo, att det är alltid, man inte
och jobbigt. Jag säger inte att andra inte är det, men jag säger att ingen annan är det lika mycket som Janne.
Ja, men han är väldigt så här positiv.
Det är politiskt.
Ja, precis. Exakt. Det är tillräckligt såhär. Jag gräver sig. Ja, jävlar. Men själva hiphoppen då? Alltså var det bara så att du såg på MTV när du var liten och det dök upp?
Ja, eller faktiskt min... jag lyssnade på... Jag var så fotbollskille när jag var liten. Jag älskade att spela fotboll. Jag liksom spelade Hammarby. Pappa var fotbollstränare.
Ja, det var så.
Jag var 10 år när vi liksom var... med brons 94, det tajmade mig perfekt i mitt fotbollsintresse, du vet. Det var bästa sommaren i mitt liv. Det var ju verkligen så. Just för att det tajmade mig så perfekt. Så att jag var ju bara intresserad av fotboll typ, och lyssnade på typ Glenmark, Eriksson, Strömstedt för att de hade gjort när vi gav guld i USA. Men som min syrra har jag alltid sett upp till. Jag har två äldre systrar och en av dem började lyssna på hiphop och Wu-Tang Clan. Och så jag satt verkligen minna av att de spelade jättehög musik då i sitt rum. Och spelade Wu-Tang Clan Enough in the Fuck With. Och så började jag med ni. Och jag bara verkligen sprang på detta. Jag bara sprang in liksom. Okej, de är 10-11 år då, du vet. Typ, och bara öppna dörren och bara, vad är det här? Jag bara, det här är det coolaste jag har hört. Liksom, från att inte ha någon aning om vad det är alls. Och det födde ju ett enormt intresse, så att jag fortsatte spela lite, men bara några månader till. Och sen var det en dag då vi spelade fotbollsmatch. Och min farsa var ju tränare då. Så hade mitt lag hörna. Skulle jag stå, jag var ju duktig på att nicka, så jag gjorde så här mycket nickmål. Så att när vi var i hörna, då var jag så här, min time to shine lite liksom. Så jag skulle stå då och slå in det. Så började jag tänka i mitt huvud så här, raw, I'm gonna give it to you, we know trivia, we like cocaine straight from Bolivia, så Wu-Tang takes här, och bara står liksom. Och så plötsligt hör jag min pappa så här, Jon! Du vet, skitargt. Och jag ser att det här är inte första gången han har ropat. För att de har slagit hörnan och alla spelare redan sprungit bort. Och jag står och rappar bredvid deras målvakt som står och tittar på mig som är dum i huvudet. Liksom. För att jag fastnade så hårt i det. Så på vägen hem då med tunnelbanan, jag och farsan, så sa jag till honom att jag tror att jag vill sluta spela fotboll.
Nej, men, så snabbt alltså.
Ja, och då blev han jätteledsen, för han var ju typ tränare och sånt där. Och han bara, men du vet, ja, det här är ju min grej också liksom. Men så att det var väl i några år som var lite bitter det. Men sen när vi battlade Disaster Awkward, det var ju vuxen ålder liksom, så var det min farsas första gång som kom och kollade på mig.
Det är utländska rappare. Ja, han är kanadensare, Disaster, eller?
Nej, de är amerikaner.
Amerikaner,
så när vi höll på med Basement Hell då, så flög vi hit dem och hade ett stort event då i Stockholm. Och då kom min farsa och kollade, och det var ju liksom så här 600 pers i publiken och du vet, värsta hypen, och det var jätteroligt. Och då efter det så började han har alltid gett mig tips om, du vet, du borde ha hållit på fotboll, ska du inte göra det här, eller ska du inte bli elektriker. Eller du vet, alltid, du vet hur föräldrar är liksom såhär, satsa inte på konst, din tok. Typ sådär. Men efter den dagen så har han bara gett mig tips om hur jag ska skriva eller hur jag ska rappa. Eller
jaha, han gillar hiphop också.
Nej, han är bara pappa och tycker att han ska ge tips liksom. Så att då ändrades tipsen till det. Vilket jag ser som en turning point. Liksom.
Han såg att det kan nog bli någonting inom den där genren. Liksom.
Så jag har gjort en låt som heter min pappa för många år sedan. Då säger jag så här, och jag vet att du blev min gamla fotbollstränare. Om du hade valt hade jag nog eftersträvat det. Men när det gäller hiphop kan du säga att din son är som Ronaldinho.
Det är fint. Ja, exakt. Men den jämförelsen mellan de olika. Ja,
exakt. Och det var en gammal låt där med Ronaldinho-referensen.
Ja, exakt. Ja, från den tiden liksom.
Jo, men man märker det. Jag kan märka det med stand-up också nu. Att man är inte 20 år längre. Så att vissa av mina så här, references och saker som jag tycker är så här kul. Och bara, det här vet ju alla. Det här är så här, folk vet inte längre.
Nej,
folk vet inte de här 90-talsfilmerna. Folk vet inte varför Nicolas Cage dialekt i Con Air är väldigt kul längre. Liksom.
Nej, men det där tycker jag att jag är mer så här. Det är min styrka, för jag använder typ inga de referenser nästan. För att jag vet att folk har inte koll. Och jag kör på lite olika klubbar. Och då märker jag så här. Ja, de här referenserna kommer inte gå hem för de här. Och om jag vill att det ska gå hem för båda, liksom både yngre och äldre, då får man hitta någon mellanting.
Ja.
Liksom.
Ja, men det glömmer. Du har upp på länge. Men jag kommer bara, när vi är ute i Norrtälje, då kör vi med Janne. Det var såhär julshow. Ja. Och då var det liksom, du vet, det var ju såhär, du vet, bilföretag, du vet, som satt där, rätt trötta, halvsugna på stand-up, men det var bokat liksom. Och då gick jag upp och körde, och jag har ju liksom såhär, skämt om typ R. Kelly och sånt där. Och jag verkligen ser publiken att de har ingen aning.
Nej,
alltså du vet, och då är det såhär, det är hålet att gräva upp sig när man börjar berätta själv, så man vet inte vem det är. De bara, nej. Och man bara, okay.
Det gör det inte så bättre att liksom förklara.
Nej, det är inte som att man vill här, lite snabbt förklara R. Kelly.
Kommer ni ihåg Space Jam? Kommer ni ihåg att titta låten i början där han ska kasta bollen där han är ung och drömmer om...
Exakt, det är som en blandning mellan Space Jam och Dumpen.
Det är också såhär, de bara, vi hänger inte med på den heller. Alla referenser bara flyger över huvudet. Ja, nej, men det där, så där är liksom, man måste hitta en, för att det inte heller kul om det är för generella grejer heller, så man måste hitta en så här perfekt balans mellan, för jag har skämt nu liksom att man ser ung ut, att man liksom, vadå, jag är väl viss vuxen, så här, bara, men kan jag betala med hockeybilder? Typ, så här, och då är det så här, hockeybilder måste folk hänga med på, alltså, och det vet jag inte.
Så att vissa säkert tänker, vadå hockeybilder?
Ja, exakt. Då vill jag ha någon tag som bara, alltså jag har ju Peter Forsberg. Alltså, men det vet jag inte heller. Wayne Gretzky tror jag är för avancerat.
Wayne Gretzky tror jag kanske är lite för avancerat nu. Alltså det är typ det.
Så jag ska prova nu Peter Forsberg.
Forsberg kan de ju.
Kanske, liksom. Men så vi får se vilka åldrar.
Men alltså, det är klart, jag vet inte om de flesta vet 20-åringar av en Wayne Gretzky.
Men nej, det tror jag inte.
Jag tror inte.
Nej, det tror jag alltså. Nej, så det tror jag inte. Men så här Peter Forsberg, och du behöver, alltså okej, om de vet vad hockeybilder är och tycker att skämtet är kul, så menar jag byggt ut, det är massa grejer jag bygger upp innan det här. Men då funkar det ju. Då är det så här, då garva på det. Och sen kan några andra finsmakare då garva åt Peter Forsberg. Alltså nu, vissa som lyssnar på det här kommer att säga bara, men Peter Forsberg vet vi alla vem det är. Nej,
det är inte så enkelt.
Folk skulle tro det. Så att tyvärr så.
Nej, men jag har inte mycket skämt. Jag har lite så här tidsbaserat som det R. Kelly-skämtet. Det handlar om att han liksom åkte dit nu och fick sitta i fängelset och så här, jag menar, det kan jag bara dra så länge. För helt plötsligt har han suttit, alltså då är det inte, eller det var det som jag hade en massa coronaskämt som jag nu har slaktat liksom, så det gäller att försöka få in dem. Alltså under tiden som jag har nu en Malou och Margot-grej som också båda är väldigt baserat på. De kommer funka en månad framöver.
Men vill du inte skriva de mer saker som liksom är mer tidslösa då? Alltså så att du känner så att det här kan jag köra ett tag liksom.
Men jag vill ju, dels så tycker jag att det är roligast att köra nya skämt. Alltså du vet, även fast det är så här, vissa skämt som jag har övat in. Jag tror att det kanske kom från freestyle och det här battle-grejen, att man hade liksom, även om du hade övat eller förberett dig, så hade du liksom en chans på något sätt. Och jag, även om jag, nu har jag blivit bättre på det, men i början när jag gjorde stand-up märkte jag att så fort jag hade, alltså andra gången jag drar ett skämt, så gjorde jag det alltid sämre. Medan alla var som, vi bara bättre, kör samma material och öva. Jag bara, men jag blir bara sämre och sämre. Och det är ju bara för att jag på något sätt hade den där lilla jag tyckte inte var kul längre. Nej. För jag hade ju redan hört det. Och redan hört folk skratta åt det.
Mm.
Liksom. Men nu har jag blivit bättre på det där att man... Alltså att det går, alltså upprepa sig på ett bra sätt. Men jag vill ju försöka att inte upprepa mig, alltså så lite som möjligt. Det är därför att en större del av min stand-up show nu kommer vara improvisation och freestyle.
Ja.
Men också att jag kommer, för att de nya gamesen handlar om att prata med publiken. Så då försöka göra det.
Mm.
Göra det mer än att bara stå och köra material. Liksom.
Men det är vad du tycker är kul liksom, att göra.
Visst.
Och att du har det där i dig på något sätt.
Och sen finns det, jag är duktig på vissa saker. Finns det folk som är mycket bättre på att skriva skämt än mig också. Liksom. Jag tror man får väl hitta sin lane.
Mm.
Liksom. Jag tror att jag kan vara rätt likable ibland på scen och rätt kvick om jag vill det. Så därför att göra freestyle-grejen blandat med... För jag har ju typ inte gjort något crowd talk alls. Alltså att man pratar med publiken. Mm. Liksom provat på det alls egentligen.
Nej.
Men så det ska jag försöka liksom börja med.
Mm.
Mer. Och försöka inte göra vad jobbar du med? Jag vet, har du något tips eller? Du gör mer crowd talk än mig. Liksom.
Vad är meningen med livet? Ska...
Ja,
nej, jag gör inte så mycket crowd talk. Alltså jag är lite så där att jag... Publiksnack i allmänhet är jag lite så här... är jag mer så nej, jag struntar i det för att jag vill fokusera på den tiden jag har på scen med mitt material och jobba på det. För att så fort jag har, nu har ju du, när du har jobbat med Janne, då har ju du haft ganska lång tid, då har
jag
fått lite förmånen och haft lite längre spottar och sådär, så då har du möjlighet att vara lite mer fri i det.
Men
när jag har varit ute liksom och kört olika spottar på olika ställen, då har jag begränsad tid och då använder jag den till att förbättra mina skämt. Så och jag hela tiden fokuserar på att skämt den ska funka liksom varje gång och på en bred publik.
Ja.
Och då blir det så att jag jobbar med dem tills att, så märker jag, nej, det här funkar inte på den här publiken. Nej, då får jag steka den eller förbättra tills det funkar. Om ni inte gör det, nej. Så att alla de grejerna jag har sen är, det är inte jättelångt jag har, men det som jag har, det funkar sen
det
på alla
jämt,
publiker. Ja, och det är det som jag jobbar med. Så att för mig är
och
det
vill
mer...
man inte slösa till, jag kan fatta det också. Nej, men det är klart, och jag är väl absolut varit lite bortskämt så också, just att jag fått varit ny på det men fått möjlighet att ta mycket tid. Men det är väl också bara för att jag är ändå duktig på scen.
Jo, och gör
andra grejer också.
Ja,
så att det är liksom inte så här, det är inte som att ge en så här rookie en halvtimme avsluta kvällen heller.
Nej,
liksom.
nej utan du gör ju liksom freestyle-grejerna och som är speciellt, de får en
och jag har haft fem olika gäster.
Jag är så jävla nöjd. Jo. Ja, så
men
det
man kan väl förstå att de kanske mer klassiska stand-up-klubbarna inte har... Räckt ut handen än. Det kan vi tänka.
Nej, men det är väl sådär att folk gillar ju att ha en viss form. Alltså såhär, och då är det sådär. Men Janne tycker det är kul att du har den här blandningen. Och då,
man har alltid experimenterat och provat mycket olika grejer. Han har gjort väldigt många olika sådana typ av evenemang. Att det inte bara är... Så det är väldigt roligt. Det har gjort att vi mött finska komiker och rappare i så blandade events. Och liksom sådana här grejer också.
Ah, ja.
Som kanske också är såhär, det är lite... Det är väl lite så här, det är en väldigt smal linje liksom för vilka det ska funka för.
Liksom.
Vi var i Helsingfors och uppträdde och då, det var i och för sig, publiken tyckte det var jättekul, men jag fattade inte, för att jag fattade inte vad finnarna sa. Men så att vi, för då var det några finska rappare där och jag och min polare som rappade, så att vi rappade och så översatte de till publiken vad vi sa.
Ja.
Men publiken fattar ju svenska, men vi fattar inte finska.
Nej.
Så det var ju det som blev humor. Så jag sa ju grejer, och så sa ju hur de översatte det.
Det var helt frikant.
Ja, men publiken tyckte det var väldigt roligt, så jag antar att och då började liksom, jag bara fattade grejerna, så jag började göra så här rörelser liksom. Du vet, som om man säger någonting, och så gör man typ rörelser som man, du vet, så trycker ner tjejs huvud, eller du vet, skjuter, du vet, man gör något med sig. Och så ser man att de gör samma sak men säger något på finska, men säger det i något helt annat kontext.
Så det blev
väldigt roligt. Väldigt roligt.
Så det blev så här.
Men det krävs ju för rätt publik för det liksom.
Ja, men verkligen. Finska, ja.
Men det är kul att experimentera och prova nya saker också liksom.
Ja, men vad har du för planer framöver då med stand-upen?
Nej, men som sagt, att gå lite mer åt rent improvisationshållet hela showen. Sådär,
så steka att, material helt.
Ja, typ i princip. Liksom, eller bara berätta historier från liksom, saker som har hänt typ senaste tiden. Så. För det är också om jag ska stå på scen där i princip varje vecka.
Mm.
Det blir ändå lite återkommande publik och så att man måste hålla det rätt fresh, känner jag. Liksom. Men nej, annars vet jag. Jag håller på med en massa olika musikprojekt och håller på att skriva på en ny bok nu. Och...
barnbok, eller?
Ja, ja. Som kommer bli väldigt cool, tror jag.
Ja, vad kan du avslöja då?
Vad kan jag avslöja? Jag kan säga så här, jag skrev för några år sedan en barnbok som heter Riddaren Åsa. Mm. Som var en klassisk så här, genusgrej där jag hade tagit en gammal saga och så vänt om könsrollerna. Så att det var en riddare, en Åsa då, som räddade prinsen från tornet. Ja. Liksom. Då var jag, det året så var jag på bokmässan och jag gjorde liksom reklam för boken och signerade och så här. Och då märkte jag när jag kom dit så kom jag att jag tänkte jag bara, alltså den här idén jag har liksom, det här omvända könsroller och Jesus grejer, det här är briljant. Ah. Det här kommer bara bam. Okej, så positiv grej för barn och liksom framtiden och så här. Men när jag väl kom till bokmässan det året så insåg jag att alla böcker var det.
Ja, det var så. Ja.
Alltså det var så.
Du har inte
alltså,
kollat du
vet,
upp riktigt.
Nej, men du vet, man är väl inte inne i den nej, världen så här, du vet. Så det var bara så här. Det jag trodde var så här, nu vänder vi upp och ner på grejen. Var så här, nej okej, jag är en i mängden här.
Ja, det var så.
Och jag tycker att den diskussionen om så här, liksom manligt och kvinnligt. Eller liksom inom just för barn och förskolan. Och med alla liksom. Alla olika benämningar folk har och hur det går ner i åldern och sånt där, så tror jag att det finns fortfarande väldigt mycket där att utforska. Och den boken jag skriver nu gör exakt tvärtom.
Att du mer ska vara mer manligt.
Jag kommer förhöja könsrollerna typ, men på ett sätt som jag tror är nästan mer effektivt än det andra.
Att det blir absurt så barnen förstår
det. Det blir absurt, men också att det blir ingenting. För att annars är det så här, de flesta barnen leker ju på ett visst sätt. Och jag kan tro att vissa av de här böckerna blir nästan... De ska vara så inbjudande och välkomnande. Att det helt plötsligt inte blir det, nästan. För att då liksom är du lite tjej och jätteintresserad av Barbie-rosa grejer, så blir det nästan som att det ligger något fel i det.
Nej, rör inte de där
dockorna. Nej, men exakt. Nej, men ska inte du ha det här? eller du vet, då blir det nästan att det slår över för mycket. För att det handlar ju om att möta barnen.
Ah, liksom.
Så jag tar en idé som jag tror kommer fungera. Vi får se.
Ja, men spännande. Men ja. Sen har den här Bergis.
Det är ju... Ja, en ny grupp, Bergis heter vi.
Ja.
som är med mig och Rest då. Så vi har spelat in sjukt mycket musik senaste tiden.
Ni ska släppa en låt i veckan.
Nej, vi ska släppa ett släpp i veckan. Så varje måndag under hela 2023 så kommer ny Bergis musik. Men så att nu släppte vi 3 singlar, 3 måndagar. Men sen kommer en EP på 3 låtar.
Mm-hmm.
Och idag kommer en singel och jag menar vissa om här måndagarna, det kan ju bara, alltså du vet, vi har ett album på 13 låtar som är klart, som kommer släppas en måndag.
Oj.
Och sen nästa måndag så blir en ny låt. För jag menar, alltså, ja, det kommer liksom aldrig sluta.
Men det är hela året,
ja. Oj, alltså, innan vi är klara, vi kommer ha släppt över 100 låtar, tror jag, innan året är slut.
Det är helt sjukt.
Det är så, tror jag, att vi tycker väldigt kul att vara i studio tillsammans. Och gör väldigt bra grejer rätt snabbt. Han är också mycket freestylare och skriver inte ner mycket och så här. Så att det kan gå rätt snabbt och ändå bli kvalitativt. Och hitta ett bra producenter nu som kan liksom langa med den intensiteten, ja. Men ändå kvalitativt.
Men det kan ju inte vara samma producent på varje. Alltså det nej, måste nej, vara det olika. För att
men det gäller att hitta de proddarna som är lite så som vår... Alltså du vet, som sådana personer som vi, som tycker att det är kul. Som vi har en kille nu, Icy, shoutout. Han är så sjukt tung och han liksom... Han kan skicka sig 10 nya beats varje dag.
Nej.
Jag vet inte när han hinner göra de här beatsen. Eller om han bara sitter på värsta lagret.
Ja.
Men i alla fall, så Bergis är... Vi har sjukt mycket feta låtar på gång. Vi har liksom ett helt sommaralbum som ligger, som kommer vara så här... Värsta playlisten inför sommaren, så kommer bli perfekt liksom.
Men det är verkligen, men det är ju liksom, det där är jäkligt modernt, det här med kvantitet.
Det är det, jag menar med dig själv, även om man lägger jättemycket tid på en låt, det finns väl att det är synd att det är så liksom, men det är ju att kolla med Netflix eller vad som helst, du bara dyker upp en serie så bara, folk bara bingear hela på 2 dagar.
Ja, exakt.
Och sen bara,
så är det borta. Jag har på med den här i 10 år, exakt, den här serien.
Och därför till slut så kommer det vara så att man har inte råd att hålla på med saker i 10 år längre.
Nej.
Men alltså jag vet att om jag gillar, som jag gillar en amerikansk rapper som heter Russ, som är en av de mest liksom, framgångsrika independent rapparna i världen. Och han har gjort många sådana där race att han bara släppt vansinnigt mycket musik.
Det är så, ja.
För att dels så gillar inte alla låtar.
Nej.
Men det kommer alltid något nytt. Så nu, och så valde vi att sätta det på måndagar då, för att alla släpper nästan på fredagar.
Ah,
men så då vet man att varje måndag när det är jobbigt att gå till jobbet så kan man alltid lyssna på den nya Bergis-grejen.
Ja, ah, det är så nice.
Ja, visst.
Ja. Men då har ni gjort lite så här, ni har gjort ett berg med is också på...
Jo, men alla omslag är olika berg.
Med is.
Med is. Och vi har en så här handsymbol som vi gör som är liksom som en... Som en Illuminati fast utan botten.
Ja, det är själva en topp. Det är en bergstopp.
Det är en bergstopp.
Så det är
liksom
en bergis.
Ja. Exakt, och vi kallar studion, vi sitter för bergstoppen. Och, och det
är en kult ni håller på med.
Ja, det är absolut. Ja. Det håller på, och det är mycket saker som återkommer, du vet, så catchphrases i det. Mm. Så jag tror att blir man ett bergisfan kommer man ha väldigt... väldigt roligt under året. För att det är väldigt mycket olika saker som kommer, men med lite samma vibe som vi har då. Så om man gillar det så tror jag att folk
kommer ni vilja spela live sen då? Eller?
Absolut. Ja. Självklart är det så.
100 låtar.
Ja, men det svåra är som sagt att välja
vilka. Vilka ska man välja ut och komma ihåg?
Man får välja sina favoritverser typ.
Ja, liksom. Ja.
Nej, men så det rekommenderar jag starkt. Och det är alltid så när det är ett helt nytt namn, speciellt i Spotify-världen nu, så det är alltid, det tar lite tid liksom att få igång det sådär. Så att det är därför folk inte gör sånt så mycket, att de liksom, bara nu startar vi, för att både jag och Resi ändå etablerade att det hade varit smartare att släppa med våra namn.
Jo, exakt.
Liksom ändå starta ett nytt namn, men vi vill ju också ha att det ska vara en ny grej.
Men det står ändå Shazam på låtarna.
Ja, på vissa. På släppen kommer vi göra det, men inte på singlarna. Okay. Är planen från början liksom.
För då kan man ändå, om man är inne på din artistsida, se där nere, medverka på.
Och då kommer det upp på, du vet, release radar och sånt för de som lyssnar med mig. Det är liksom, man måste ju anpassa sig efter sånt här nu.
Jo.
Men framförallt så tycker jag att det är bara så himla kul för att... Jag menar, alltså han Rest, som jag har då gruppen med, han är 10 år yngre än mig. Vilket är kanske det behövs vara, för att som sagt, jag är 38 och alla som jag rappade med och sådär förr i tiden och hade gruppen med och sånt, ingen av dem rappar ju längre. Det är så att de kanske inte tyckte om lika mycket som jag, eller fick liksom samma gensvar, eller av olika anledningar. Mm. Liksom. Men alltså, jag tycker att det här är väldigt kul och vill göra det hela tiden. Så att jag har hittat en person som honom som...
Han är hungrig.
Ja. Och han känner likadant över att han liksom, även i hans ålder, att liksom folk börjar göra andra grejer. Men vissa är ju bara så nästintill autistiskt intresserade av en sån typ av grej. Och om man hittar en jämlike liksom i det, så tror jag att det... Då har det ingen betydelse hur framgångsrikt det blir, för att vi har väldigt, väldigt roligt.
Ja, ja. Nej, men det är så viktigt. Att, det är det som är svårt att hitta någon som vill samma sak.
Ja,
liksom. Det är som bara att hitta en relation med någon överhuvudtaget.
Ja, men det är ju det. Det är ju verkligen som att man har typ hittat... Ja, ja. Alltså, ja, det är som att hitta en liksom... en bästa kompis, eller en sån säger en relation så där liksom.
Kreativ kompanjon.
Ja, men visst, en KK.
KK. Ja, det är väl det då. Jag ska träffa min KK då.
Ja, men med det, kreativa
kompanjon.
Inte kaos.
Ja, men fan vad kul. Ja, men då är det verkligen, ja, men du måste ju också vara så jävla aktiv hela tiden då och göra grejer alltså.
Så blir det, men jag tycker att det är kul. Jag har ju också ett heltidsjobb och jag åker också runt och gör så här workshops för ungdomar, som hela nästa vecka ska jag vara i Vimmerby och jobba i en skola där då och gör.
Vad gör du då för workshop?
Hur man skriver texter. Så allt från så här takt liksom musiklära till mycket liksom, det är nästan som en svensk lektion, för jag pratar om stavelser och vokaler och konsonanter och det där. Alltså du vet, allt så här, så att det blir, men det är väldigt roligt, och barnen får spela in en egen låt som kommer på Spotify sen.
Nej,
så det gör jag tillsammans med ett företag som heter Optagonen, så jag blir liksom, de hyr in mig för att göra det liksom. Så det är väldigt kul, och sen turnerar jag också med Mange Schmidt.
Oh.
Jag är hans backup live då och kör lite själv också.
Oh.
Och nu det börjar ramla in bokningar där i år också. Så då kommer vi åka. Och då är det ofta lite, alltså kanske lite större gig också. Eftersom det är Mange. Vilket är fett.
Fan vad roligt. Men då är du med hela tiden på scen då?
Jag är med hela tiden
backar
på scen.
Upp liksom
raderna. Jag går faktiskt upp allra först också.
Gör det?
Och sen kör jag liksom med honom, men också så gör jag en låt fast jag freestylar. Liksom, så då brukar jag alltid freestyla om stället vi är på och lite sådär. Så det brukar vara bra.
Hur presenterar ni det för publik? Sen är såhär, Shazam är också jävligt bra på freestyle.
Nej, men Mange brukar alltid försöka hypa mig lite. Ja, men ser ni vem det här är? Och sen brukar jag alltid göra så, för han pratar ju och presenterar sina låtar som är liksom hits. Sen brukar jag avbryta honom. Hey, Mange. Så bara säger jag vet att ni vill köra. Jag vet att ni vill höra Mange liksom såhär. Men så brukar jag fråga, det här är väldigt intressant. För att ibland så du vet, om man kommer till Mange kan man säga 3000 pers, 1000 pers. Du vet så mycket, du vet såhär core-grejer. Du vet fett mycket folk. Och om jag hade spelat i den staden så hade det aldrig kommit så där mycket folk. Men på grund av att jag har gjort så mycket genom åren, och som du säger, de flesta såg mig för 10 år sedan eller till och med innan, så de flesta vet vem jag är och vet vad jag är duktig på. Så att när jag avbryter Mange och säger, Mange, bara innan du fortsätter, är det lugnt om jag kör en freestyle för er? Då brukar det nästan bli en av konsertens största jubel. För att de De bara, men shit, just det är han, det är hans grej. Ja. Och då blir det kul liksom.
Fan vad kul.
Så det är väldigt roligt.
Men jag tycker att du borde göra en gästvers på någon av hans låtar.
Jo, vi har ju snackat om det. Att det kommer massa. Men jag har faktiskt fått Mango freestyla några gånger på scen med mig också.
Är han duktig då?
Han är duktig, Mango är riktig, han är riktig hiphop-själ. Ah. Liksom, och kan allting och varit aktiv väldigt länge. Så att han,
två låtar på en dag om det är bråttom.
Ja, exakt. Två låtar på en dag om det är bråttom.
Ja, exakt.
Nej, men så fan. All respekt till Mange. Shout out Mange.
Ja, fan vad kul.
Ja, visst.
Fan vad kul att du kan göra det. Glida runt lite. Framtiden, vad har du med för liksom, saker planerade? Liksom? Det är det här du ska åka med Schmitt och
jo, men exakt,
släppen och sen stand-up-klubben.
Och jobba med boken. Jag också senaste åren försökt. Jag har alltid jobbat med olika producenter då. Även när jag kommit på idéer eller hittat samplingar eller ibland liksom, melodier och sådär också. Så alltid gjort det med någon annan. Som kan den grejen. Men jag börjar skriva så här trubadurmusik. Så att jag spelar antingen piano eller gitarr. Och bara
sjunger,
bara det.
Sjunger
halvsjunger och rappar liksom. Men definitivt en annan vibe än de andra grejerna. Så att jag har spelat in en del såna här låtar som vi får se om jag vågar släppa.
Att det känns främmande territorium att,
det känns främmande territorium. Och att det är liksom som sagt vissa sånger och så här, vissa, det, jag tycker att det är vibe. Det betyder ju inte att jag är Ed Sheeran liksom.
Ja,
men så att jag hade en tanke, men jag borde egentligen bara jobba på det så som jag önskar. Ibland kan man ångra att, vet, jag släppte musik så mycket och släppte musik så tidigt innan jag kanske var så pass duktig som jag sen blev. Så att jag kan känna ibland där känns att jag borde inte ha släppt de här tidiga grejerna och vänta till dess. Men andra ser nu de tidiga grejerna och att man har fått se utvecklingen alltid. Allt det har ju skapat historien som finns. Så därför istället för att sitta och övertänka det, så borde jag förmodligen bara slänga ut dem och göra bättre trubadurlåtar. För det är så jag har tänkt allt annat.
Men annars liksom utvecklas man inte. Alltså där, man måste också göra klart projekt. Visst. Så jag brukar säga till folk. Jag har också så här gammal min musik under mitt eget namn, John Olsson. Så här, med så här, om en poplåtar. Och vissa av dem där så kan man ju känna så här, oh, vad jag bara tycker synd om mig själv i de här låtarna. Eller liksom, men det var ju min, vad jag var då liksom.
Ja, men
nu kan jag släppa ny musik och visa, okej, jag har växt. Jag har gjort någonting nytt. Och det är vackert för att det är någonting, en del av utvecklingen. Liksom.
Det, man ska aldrig skämmas för saker man har gjort. Speciellt inte saker man en gång har varit väldigt stolt över och tyckt var väldigt coolt oavsett liksom.
Men man är ju inte samma person. Alltså det är som jag pratat om förut någon gång. Det är just det här med att man, det här med bara med cellerna som byts ut i kroppen och allt det här. Att man är fysiskt en annan person faktiskt. Och det gör ju att man och att man har haft massa nya upplevelser och vad man har varit med om. Så att man är helt annorlunda. Så man måste vara lite mer snäll mot sitt gamla jag, tror jag.
Jo, men jag tror det också. Så att då kanske man bara, jag borde gasa och bara, jag borde göra som jag gjorde egentligen med barngrejen. Innan jag hade gjort någon barnmusik alls eller något sådär, så bara tyckte jag att det lät som en kul grej. Så jag bokade in mig på Dieselverkstan och sa att jag har en barnshow. Och så kom det massa barn och jag bara satte med gitarr och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Så att jag bara började såhär, alltså typ så halv improvisera fram grejer och lite såhär. Så märkte jag, men det här funkar. Och det är ju det liksom, det var ju så med stand-up också. Att jag bara, fan vi... Men jag kan sitta hemma och skriva skämt och prova dem på Janne i telefon och tills han säger att det funkar, eller så går jag upp och gör det.
Men vad kommer den här, liksom, så jävla orädd känns det som, vad kommer det ifrån liksom? Alltså att du vågar göra en sån här grej?
Jag vet inte egentligen. Alltså, jag vet inte, stöttande familj när man var liten kanske, eller liksom, jag vet inte vad sånt kan bero på. Jag tror att när jag var liten var jag väldigt, väldigt blyg. Att det kanske har blivit någon slags motreaktion. Jag kommer ihåg när jag var i Lucia-tåg när jag var liten, så klarade jag inte av att vara det. Så att jag var efter, du vet, halva första låten så bara bröt jag ihop och sprang och till mina föräldrar i publiken. Så, så min morsa, så här, hon har alltid berättat det som en stor. Hon brukar säga till sin kompis, men det gick inte så bra för Johnny idag. Han blev typ ledsen. Så bara, men mycket kan han ju bli. Man kommer ju aldrig bli någon artist.
Nej, det var så.
liksom. Men, så att det kanske var att...
Men det där hände inte när din farsa kollade på battlet, att du sprang och grät.
Nej, som tur var. Som tur var.
Det hade ändå dragit ner lite.
Det hade dragit ner lite. Absolut.
Ändå, alltså tycker jag det lite.
Ja, jag vet. Men det var ju så kunde jag battla det i Umeå sist, så bara hade jag en sån grej. Så ska jag fråga honom så här, för att jag faktiskt hittade en snubbe på nätet så här, som höll på med så här, pimpelfiske typ. Men så har YouTube-kanal typ håller på med pimpelfiske liksom. Som har samma namn som den där killen jag battlar. Så jag bara skrev några rader och bara, så bara, jag bara frågade, är det din pappa? Och han bara, ja. Och då gjorde jag att allting annat landade ju liksom. Och det var väldigt kul.
Just det, ja, men jag kommer ihåg pimpelfiske. Men alltså, det, nej, men för att det krävs ju någon orädsla. Alltså. Eller vad är du rädd för då, liksom?
Jag vet inte, jag kan väl... Jag är inte så rädd för att misslyckas på så sätt om jag känner det själv. Jag gillar inte känslan av... Dels så kan jag gilla känslan när folk säger att saker är bra, men jag är inte nöjd. Det är jobbigt om man går av scenen typ och men jag tycker inte att det är läskigt. Men om jag känner så här, det var inte så bra. Så folk bara, fan vad bra det var. Så bara, vad fan, när du säger det, betyder det någonting ens?
Ja, exakt, för att du vet hur bra det kan vara. För så kan jag också känna när det har varit så här, jag provar lite nya grejer. Ja, det flög okej, det var så roligt. Men då vill man bara, du ska bara se vad jag kan göra egentligen på scen. Tyckte du det var bra, då ska jag visa vad som är bra.
Men nej, jag försöker väl vara ett orädd, tror jag. Eller vadå, alltså, vadå, det är ju okej att gå upp och se och göra sådana här typ av grejer och skriva nya typer av saker eller prova nya saker. Det är väl en sak, men det är inte som att jag skulle hellre dö än hoppa bungee jump. Jag skulle ju liksom...
Ja, men såna alltså, grejer.
Så är det väl också. Ja, liksom. Så jag, det är inte som att jag är en daredevil. Det är inte liksom långt ifrån.
Nej,
men verkligen.
Så det är mer att du är just de här artistiska grejerna. Där kan du vara våghalsig.
Jo, men lite så. Jag har liksom aldrig varit i ett slagsmål i mitt liv. Jag har liksom alltid pratat med ur dem.
Mm.
Liksom, inte att jag inte har varit dryg och vågat vilja slå mig. Nej. Men att jag lyckas prata med ur. Just för att det är så att jag är liksom ingen... Inte den typ av snubben heller.
Nej, ja, men det är väl skönt.
Ja. Ja, det är väl bra.
Ja, det är väl bra på det. Barnkonserten.
Exakt. Ja, men jobbigt att vara battle rapper och aggressiv. Ja.
Men det finns det väl säkert också folk
det som... Finns det finns det garanterat, ja, absolut. Jo, men jag hade ju hamnat i bråk några gånger just på så här, krogen och sånt där. Just när folk vill gå fram och battla och...
Aha.
Typ inte, alltså, inte kan ta ett skämt för att det är... Det är ju det som är farligt om det är liksom en ordentlig tävling. Folk säger, får man säga vad som helst? Blir de inte sura? Jo, men om det är en ordentlig tävling, då är folk... Det ska folk få betalt och folk får lite ditt jobb.
Ja.
Liksom. Alltså, så är det ju. Men när man är på krogen, då ska vi battla. Och då är det kanske svårare för dem att hantera det ibland.
Ja.
Så jag har en ny regel. Så här, det kan jag säga, om det är någon som vill se mig ute på krogen och vill battla mig, så måste man börja.
De måste börja, ja.
För det har gjort att väldigt få vill.
Jaha, så att du inte så här...
Ja, för annars har jag varit, börjar du? Och så bara lägger jag någonting och så blir de skitsura.
Ja.
Liksom.
Ja, men det är väl...
För att de egentligen inte har... De har ingenting.
Nej.
Det är ju bara då fylla i det, liksom.
Ja, men...
Men om de ska börja, då brukar de flesta bara... Ja, men fan, du är fett gud, skit i det.
Ja, det låter vilket klokt. Skönt. Då avvärjer du liksom det värsta.
Lite
ja,
så, faktiskt.
Du har lärt dig efter ett par år. Där.
Sakta, men säkert. Oh. Jo, fan, vad är i... Och så battlade utanför någon klubb. Så bara, jag har till och med lagt där i någon låt förr i tiden också som en historia. Men som helt sant. Och då var han stod en massa pooler och så vi battlade där. Och jag bara vände på honom. För det var också många år sedan. Kanske inte världen som är så här progressiva skämt nu. Så här. Men det funkade ju då.
Mm.
Liksom, så jag bara, varför ska du rappa för? Vad är detta? Jag som trodde bögar skulle vara välklädda. Ja. Och då är hans polare började garva.
Ja.
Och då bara blev det så här, vet, han bara såg svart och bara skallade mig.
Nej.
Så jag alltså det sista jag minns är att hans huvud kommer mot mig. Liksom. Så jag bara singlar ner.
Mm. Oj, hur vaknar du upp sen då?
Så jag vaknar att min polare som jag var där med så här, bara skakar lite, du vet. Så han bara, hej, vad händer, du vet? Och då bara ser jag att han har lite så här blod här uppe på pannan, typ. Så jag bara, fan har hänt? Han bara, nej, men vi bara skiter under den jävla snubben.
Nej.
Så tydligen han som skallar mig då har de hoppat på. Jag minns ju inte något.
Nej,
av det.
Shit.
Så det är väl bra att jag hade backup då, men de hade kunnat skita i det också. Jag var ju redan sänkt.
Det värsta för honom skulle kunna vara homosexuell. Det var det värsta som det var någonsin liksom, skulle kunna
hända. Hans kompisar skulle skratta åt det. Förstår du? Det var ju det som
är grejen. Ja, fan, det är det liksom. Som är... Där blir det så här manlig. Eller så här respekt. Det är väl någonting med respekten mellan män.
Liksom. Att de bara, nu, och så var väl han och rap dude också. Och liksom var väl, trodde väl att...
Anna
liksom.
Hade något... fuck.
Så är det väl. Men jag ser att de flesta, 99,9% av alla liksom aggressiva rapsammanhang jag har varit i har varit kanske några av de... liksom snällaste och mest stöttande också.
Mm.
Så att,
man behöver vara det för att annars...
Det är väldigt mycket spel för gallerierna också. Liksom.
Mm.
Så är det väl.
Det låter bra.
Jag skulle säga att det är nästan alltså, de battles där man tror att det är så här stenhårda dörrar. Alltså vissa av de här liksom... rap battle eller hiphop-spelningar backstagen är ju liksom enklare att hänga i en stand-up backstage.
På vilket sätt då?
Nej, jag tycker bara att det är, du vet, folk är ofta, alltså, du vet, jag tycker mycket backstage stand-up att folk är rätt tysta och sitter väldigt fokuserade. Alltså det är väldigt så svårare och liksom...
Ja, det är ju inte, det är ingen partystämning.
Nej, nej, visst.
Innan liksom giggen direkt.
Och sen är det mycket stand-up och lite awkward och, ja, och det är därför de håller på med det, kanske inte... Alltså du vet,
jo, så är det. Så
får
är det
ut sin grej där, kanske inte är jättesociala och nej, liksom... Och jag dricker ju liksom när jag kör stand. Och du vet, jag kommer in med bärs och tänker vi ska snacka lite och de sitter där och liksom stressar över lappen de håller. Alltså du vet, det blir ju väldigt annorlunda vibes.
Jo, men så är det. Jag sitter ju där också utan alkohol för att jag vill vara helt klar skallen när jag går på scen och sådär. Så att jag är verkligen sådär innan liksom. Men musiker liksom, hiphop, rapper, alltså då blir det ju mer att det är någon feststämning.
Ja, lite,
för mig
lite
är
så.
Inte, nu går jag och festar, utan det är liksom typ att det är en, ja, nu jobbar jag. Alltså det är typ den, med den, så det är olika världar tror jag bara, liksom, var man kommer ifrån. Liksom. Men,
och sen ska man inte dricka för mycket, alltså det finns väl en gräns för allt. Jag har också gjort stand-up och varit alldeles för full, liksom. När man bara ska säga skämt och bara säger det i fel ordning och sånt där, du vet. Och då är det också, då kan jag känna efteråt att det var ovärdigt.
Jo, men om de
det
var lite ovärdigt, om de har
det borde jag fixa
också
bättre.
Ja, men exakt, då liksom känns det så här lite, men det brukar bli bra.
Ja.
Ja. Vad följer man dig någonstans då?
Du kan följa mig på Instagram eller TikTok eller Facebook eller vad som helst. Jag heter John Landenfelt överallt i princip.
Ditt namn där. Liksom. Ja. Och så kan man lyssna på Bergis på Spotify.
Lyssna på Bergis varje måndag. Lyssna på Shazam. Lyssna på Jompa.
Jompa, barnmusiken.
Exakt. Och man kan gå in på hiphopsago.se. Där finns länkar till allting. Och även massa pedagogiskt material som man kan ladda ner. Som har förankringar i läroplanen så att du kan jobba både på förskola, skola eller hemma med dina egna barn tillsammans med hiphop-sagor istället för Imse, Vimse, Spindel, vilket är väldigt mycket roligare.
Ja, det är roligare med rap.
Nej, absolut.
Och mig kan man följa på Instagram. Det heter John_Olsson_ och johnolsson.se kan man se. Ja, med massa musik och poddar och stand-up-klipp och sånt där som kommer ut. Ja, så är det med det. Idag har ni lyssnat på Nästan oförberedd med mig, John Olsson, och veckans gäst
John Landenfelt.
Ha det bra!
Tjolo! Mm.